Arbetet med offren var sånt som vi tekniska undersökare var vana att jobba med. Men det som var speciellt med Estonia-katastrofen var den stora mängden offer från många olika länder. En 3-årig pojke från Helsingfors är med sina föräldrar på sommarsemester i familjens fritidshus i Eviskoby i Kyrslet. Pojken är ute på gården med sin trehjuliga cykel och leker. Han är klädd i blå långbyxor och rock med en båtmössa på huvudet. Det är hans uniform, hans polisuniform. Med tydliga armrörelser dirigerar han trafiken som han så många gånger sett trafikpoliserna göra utanför deras hem i huvudstaden. Men den 3-åriga polisen har ett problem med sin verksamhet. Det finns ingen fordonstrafik på gården. Ingen att dirigera. Inte ens fotgängare. Så han hoppar upp i sadeln på sin poliscykel och trampar några hundra meter ner till stora landsvägen. Han ställer sin cykel på vägrenen bredvid postlådan och går sedan själv ut på landsvägen. Och när första personbilen kommer lyfter han upp vänstra handen för att stanna bilen som han sett att poliserna gör när de stannar och granskar fordon och dess förare. Föraren stannar, vevar ner sidofönstret och undrar vad den lilla pojken vill. Pojken frågar om bilen är besiktad om föraren har körkort och när han får ett jagande svar av en skrattande chaufför låter han bilen fortsätta stanna och följande bil. Han hinner stanna flera personbilar och en buss innan. En stor kraft tar honom i nacken bakifrån och lyfter upp honom och bort från landsvägen. Det var pappan som skyndat sig ner till landsvägen. Året var 1958 och den 3-åriga pojken som ville vara polis var jag. Jag heter Göran Jösse Wengqvist. Jag är pensionerad kriminalöverkommissarie och din sommarpratare idag. Under mina 43 år som polis har jag varit med om att utreda bland annat Estonia-katastrofen 1994, den förödande tsunamin 2004, skolskjutningar och många andra stora katastrofer och våldsbrott både här hemma och utomlands. När jag var liten sprang vi mest omkring i skogen och på somrarna. Det fanns ju varken smarttelefoner eller andra skärmar. Ofta blev det polis och bolekar med kompisarna. Boarna fick försprång och tog sig in i den omkringliggande skogen för att gömma sig. På vägen gömde det sitt stöldgods som vi skulle sen hitta. Och ta fast bovarna. Jag var förstås polis och till min hjälp hade jag vår lilla puder som var bra och väldigt intresserad av att spåra människor. Och saker med människolukt. De här läkarna hade säkert en stor roll i att jag så tidigt visste att jag ville bli polis. När jag var 18 gjorde jag min värnplikt och sökte sen in i handelsläroverket. Ett år senare såg jag en annons om grundutbildning för poliser i den då nya polisskolan i Tammerfors. Grundutbildningen eller aspirantkursen som det då hette skulle starta i början av sommaren. Och det som blev valda skulle ända från början av utbildningen få lön eller dagspend under studietiden. Det lät bättre än bra så jag fyllde i en ansökan och lämnade in den på närmaste polisstation. Kommissarien som tog emot mig och min ansökan undrade varför jag vill bli polis. Jag gick ju i handelsläroverket om dagarna och körde ambulans om kvällarna och nätterna. Efter att vi diskuterat mina intressen och framtidsplaner en god stund var den första intervju avklarad och han skickade min ansökan vidare till polisskolan. I den utvärderade han också om jag enligt honom passade till polisyrket eller inte. Jag klarade inträdesprovet och min dröm hade gått i uppfyllelse. Jag skulle bli polis. Jag inledde min polisbana som yngre konstapel på Helsingfors polisinrättning. Alla vi som började fick en förberedande utbildning där vi skulle lära oss alla praktiska saker och bekanta oss med staden. Den första utbildningsdagen inleddes med att en överkonstapel kommenderade oss att stå i rad. Sen kontrollerade han allas uniformer, färg på strumporna, skjort och kravatt och så vidare. Det blev från början klart att vår poliskarriär skulle inledas med passgång och vakt utanför olika ambassader och presidentslottet i ur och skur dygnet runt i alla årstider. När jag gick hem efter den första dagen tänkte jag att det jag skulle arbeta med det närmaste året var långt ifrån det som jag hade planerat sedan jag var 3 år gammal. Så jag började fundera redan på andra alternativ i Esbo och vandra länsmastitekten eller rörliga polisen. Lösningen kom av en slump genast följande morgon när vi igen stod på led på polisstationen och hade blivit granskade av överkonstapeln. I salen fanns två äldre herrar klädda i civila kostymer. Den ena av dem steg fram och önskade oss alla välkomna till Helsingfors polisinrättning och sade sedan att om det bland oss fanns någon som var hemma från Helsingfors, Esbo eller Vanda så skulle vi ta ett steg framåt. Vi var 5 stycken som steg framåt. Sen fick vi som var från Helsingfors ta ännu ett steg framåt. Och då var vi 2 kvar. Sedan frågade herren i civilkostym hur vi klarar oss med att prata och skriva svenska. Den andra Helsingforsbon svarade att han på något sätt klarar sig med skolsvenskan. Och jag svarade att svenska är mitt modersmål. Bamlatko stadin slangia, frågade herremannen av mig. Och jag svarade, jos ei bamla stadi, niin ei snöja kartsala mitään ja jengi strittaa ögan. Det vill säga, om man inte pratar stadens slang så förstår man ingenting på gatorna och folk lurar en. Herremannen tittade på sin kollega som nickade. Det var från Helsingfors kriminalpolis, så jag skulle få börja jobba hos dem redan följande morgon. Min poliskarriär hade helt oväntat tagit ett enormt steg framåt och den eftermiddagen gick jag hem med mycket lättare och snabbare steg. När jag anmälde mig på kriminalpolisen följande morgon mötte jag flera äldre blivande kollegor. En av dem var tidigare bypolisen i Eviskoby där vi hade vårt sommarhus. Han hälsade mig välkommen som alla andra och sa var försiktiga med den här yngre konstapeln. Han tänkte redan som 3-åring ta mitt jobb i Kyrslet. Min poliskarriär som kriminalpolis hade börjat och varken jag eller någon annan hade en aning om hur mångsidig och speciell den skulle komma att bli under de 43 åren som jag arbetade som polis. Jag hade aldrig haft några planer på att arbeta som brottsundersökare eller försöka avancera till underbefäle, befäle eller allra minst högre befälet inom polisen. Men så skulle det ändå gå. Med tiden skulle jag jobba som ordningspolis och köra larmuppdrag i patrull i flera år. Jag blev också utbildad till polisens bomb- och sprängämnesexpert, teknisk brottsundersökare och offeridentifierare. Efter 3 år som kriminalpolis i Helsingfors arbetade jag lika många år i Esbo som ordningspolis och efter det som teknisk brottsundersökare. ...1982 fick jag ett telefonsamtal från skyddspolisen. Det sa att det söker någon med min bakgrund, erfarenhet och språkkunskaper till en ledig detektivtjänst på kontraspionageavdelning. Jag bestämde mig för att söka tjänsten och följande dag fick jag meddelande att jag blivit utnämnd. Mitt i allt hade jag under det pågående kalla kriget blivit detektiv i kontraspionaget. 2 år senare blev jag kommenderad till underbefälskurs i polisinstitutet i Otnäs och efter utförd utbildning blev jag utnämnd till överdetektiv som motsvarar överkonstapel i polisorganisationen. Jag var då 30 år gammal. 5 år senare deltog jag i 2 dagars inträdesprov till den då 1 år långa befälskursen och blev antagen. Befälskursen tog på den tiden lite över 1 år. Och det var en fin tid. Jag lärde mig mycket nytt tjänstemässigt och blev bekant med kollegor från olika delar av landet. Många av dem blev vänner för livet. I december 1991 inträffade 2 viktiga händelser. Så där internationellt och världspolitiskt var den stora händelsen att Sovjetunionen upplöstes med allt som det innebar. Ett friare liv för det ryska folket och förstås att de baltiska staterna blev självständiga. Men på ett mer personligt plan hade jag just utexaminerats från polisens befälskurs och sedan hände något som skulle påverka resten av mitt arbetsliv. Det var så att jag helt av en slump en dag stötte ihop med centralkriminalpolisens chef, polisrådet Rauno Ranta, på gatan. Vi pratade en stund och han undrade om jag inte hade varit kontraspion tillräckligt länge. Han hade nämligen en ledig tjänst som kriminalkommissarie vid centralkriminalpolisens tekniska byrå. Jag var van med att kommissarier och kriminalkommissarier på den tiden vanligtvis var i 50-årsåldern och jag hade bara precis fyllt 37. Men jag fick jobbet och med det hela Finland som mitt arbetsområde. Under de 10 åren som jag hade haft andra arbetsuppgifter hade den tekniska brottsundersökningens metoder och redskap utvecklas enormt och i början av 90-talet kom även DNA-undersökningar med som en helt ny metod som man inte tidigare hade ens kunnat drömma om. Jag både planerade och deltog i vidareutbildningar och kurser både här hemma och i England, Tyskland och USA. Med det jag hade lärt mig gjorde jag bland annat en modell för hur man utför tekniska undersökningar på en explosionsplats. Sådana direktiv fanns inte ännu varken i Finland eller i de andra nordiska länderna. De kunskaperna hade man sedan senare stor nytta av bland annat i undersökningar och sprängningarna av polishuset i Böle, centralkriminalpolisens huvudkvarter i Vanda, bombattentatet i köpcentrumet Myrmanni i Vanda och så vidare. Jag heter Göran Josse Wengqvist och jag är din sommarpratare idag. År 1992 lärde jag mig mycket mer om att identifiera offer, både brottsoffer och offer i olyckor. På förslag av Interpol hade man till centralkriminalpolisen grundat 1991 en egen enhet med uppgift att identifiera brotts- och olycksoffer. Den kallades DVI-enheten som är en förkortning av Disaster Victim Identification. Jag blev genast frivillig medlem i enheten där det också fanns taktiska och tekniska brottsundersökare, rättsläkare, rättsodontologer, benforskare, fingeravtrycks och senare även DNA och andra experter. Den första egentliga uppgiften fick vi i augusti 1992 då ett svenskt flygplan störtade till marken i Luumäki. Alla 5 personerna som var ombord omkom i kraschen. Med vår kunskap kunde vi snabbt med 100% säkerhet identifiera offren som var i dåligt skick efter kraschen och omöjliga att identifiera enbart visuellt. Ett par år senare kom det första riktiga stora elprovet. Kvällen den 27 september hade passagerarfärjan MS Estonia startat från Tallinn och var på väg till Stockholm med 989 personer ombord. Det var en blåsig natt med vindar upp till 15-20 meter i sekunden. Vågorna var 3-4 meter höga. Lite efter midnatt den 28 september lossnade fartygets bogvisir och Estonia drogs ner i havets djup. Mardrömslika scener utspelade sig i den stormiga natten där 852 personer dog. 137 personer kunde räddas från havet. Allt som allt hittades 95 av dödsoffren och det blev min uppgift att leda insamlandet av alla kännetecken från offren vid Helsingfors rättsmedicinska institution. Efter det deltog jag i centralkriminalpolisens identifieringsarbete och jämförde igenkänningsuppgifterna vi samlat in från dödsoffren med det man samlat in från anhöriga till offren och från läkare och tandläkare som skött dem. Då olyckan hände var jag i Tammerfors i polisskolan på en EU-utbildning med dåvarande chefen för DVI-enheten. När vi på natten blev larmade tog vi oss först i utryckningskörning till Helsingfors för att hämta den utrustning vi behövde. Sen körde vi vidare igen i utryckningskörning till Åbo. Varken vi två eller någon annan hade kunnat föreställa oss att ett stort passagerarfartyg så snabbt bara sjunkit i havets botten. När vi kom fram till Åbo hade dit transporterats några omkomna och senare på kvällen tog vi emot en båttransport från Utö med största delen av det som man hade hittat omkomna i havet och transporterat med helikoptrar till Utö. Vi flyttade alla dödsoffren från Åbo till Helsingfors universitets rättsmedicinska institution. Själva arbetet med offren var något som vi som tekniska undersökare och tekniska våldsbrottsundersökare samt rättsläkare och rättstandläkare var vana att jobba med. Det som var speciellt med Estonia var den stora mängden offer. Det var också utmanande att få all logistik att fungera. när offrena kom från många olika länder. Medan identifieringen av offer- och olycksfallsundersökningen pågick under hösten 1994 var det igen dags för omorganisering av polisens verksamhet. Alla centralkriminalpolisens avdelningar som tidigare hade varit utspridda i olika stadsdelar flyttades till CKPs nuvarande huvudkvarter i Vanda. På samma gång slog man ihop de tre enheter som hade att göra med teknisk brottsundersökning, det vill säga dåvarande kriminallaboratorie, fingeravtrycksbyrån och tekniska byrån, så bildades det som idag är kriminaltekniska laboratoriet. Ett år efter Estonia-katastrofen blev jag kriminalöverkommissarie och chef för kriminaltekniska laboratoriets tekniska avdelning och chef för Finlands DVI-offeridentifieringsenhet. Jag var 40 år gammal och skulle komma att fungera som chef för Finlands DVI-enhet i 23 år tills jag gick i pension. 2004 flyttades på min begäran min tjänst till den så kallade mordgruppen på centralkriminalpolisen. Jag började arbeta som vice chef för mordgruppen och det blev större fokus på vålds- och andra allvarliga brott eller olycksundersökningar och därmed hade kretsen slutits. Jag var tillbaka där jag hade börjat 1975 vid kriminalpolisen i Helsingfors, men nu som förundersökningsledare. På juldagen 2004 inträffade en jordbävning som orsakade en enorm tsunami i Asien. Sammanlagt 300 000 människor dog. Av dem var 178 finländare som befunnit sig i Thailand när tsunamin slog till. Det blev vårt jobb att identifiera de här offrena. Det var en uppgift som ingen tidigare har stått inför. Under operationen valde vi att genast bygga ett kontor i Khao Lak i Thailand med egna telefon- och datakontakter till centralkriminalpolisen i Vanda. Vi ordnade förvaringsutrymme för de omkomna och undersökningslokaler för att samla in de kännetecken på offren som det gick att få fram. Jag ledde offeridentifieringsoperationens verksamhet samt såg till att all logistik och rotationerna mellan våra experter fungerade till och från Thailand. När vi började få de finländska offren till Finland gjorde vi de slutliga identifierings- och rättsmedicinska undersökningarna i Helsingfors. Under ett år och en månad hade vi hela tiden omkring 20 identifieringsexperter där nere i Thailand. Det var en stor insats. Allt som allt deltog över 100 identifieringsexperter från vår enhet i rotationerna och grupperna. Lika många identifieringsexperter arbetade hemma i Finland med att samla in igenkänningstecken på de omkomna och deras anhöriga samt utföra de slutliga undersökningarna av offren. Samtidigt hade jag, precis som hela mordgruppen, under hela det året dessutom den helt normala mängden våldsbrott att undersöka. Chefen för centralkriminalpolisens undersökningsavdelning mätte i början av operationen sitt blodtryck som visade sig vara alldeles för högt. Därefter mätte även jag och närmaste kollegan våra tryck och det visade sig vara lika höga. Vi konstaterade att arbetsuppgifterna hade blivit jämnt fördelade och fortsatte, men hemma såg man inte mycket av oss under det året. Slutresultatet var att av de 178 finländska offrena hittade, identifierade, fick vi hemskickade alla förutom en fullvuxen kvinna och 4 barn. Det försvann för alltid tsunamin. Ingen av dem fanns bland de dödsoffer som man har hittat efter katastrofen. När 178 finländare från ett land med 5,5 miljon invånare omkommer igen och samma katastrof, så berörs tusentals människor. Inte bara offrens anhöriga utan också deras släkt och vänner, arbetskamrater och så vidare. I dagens läge vistas omkring 300 000 finländare utomlands. Över 500 av dem dör utomlands varje år. Mycket ofta behöver de lokala polismyndigheterna i de olika länderna experthjälp för att med 100% säkerhet identifiera de döda. Det tack man får för välutfört arbete av dödsoffrenas anhöriga kommer från deras hjärta och är det som har varit och betytt mest under alla år som jag jobbat som polis. Det är mycket som har förändrats inom polisen och våldsbrottsligheten sedan jag började som polis år 1975. Min farmor som var född i slutet på 1800-talet brukade ofta säga: mycket var bättre förr, fast det inte var bra då heller. Men mycket har faktiskt blivit bättre. På 70-talet kunde en polis som hörde till befälet anhålla den misstänkta i 17 dygn efter gripandet. På 80-talet förändrades förundersökningslagen. Nu för tiden kan man hålla en misstänkt anhållen i 3 dygn. Efter det ska förundersökningsledaren i tingsrätten kräva att personen fängslas av tingsdomaren. På 70-talet fanns inga datorer, mobiltelefoner, smarttelefoner, datahanteringsprogram eller möjligheter till telefonavlyssning. Det fanns inte heller övervakningskameror på allmänna platser som det gör idag. Brotten skulle lösas med så kallat fotarbete ute på fältet genom att prata med folk, förhöra målsägande, möjliga vittnen och misstänkta. Brottsanmälningar, förhör och undersökningar skrevs på skrivmaskin. Man hade 7 ark papper och 6 kalkerpapper mellan arken för att få 20 kopior av det man skrev. För att texten skulle synas även på det sista arket måste man slå rätt hårt på tangenterna. Rum för felslag fanns inte, för då kopieras felet i varje ark och man fick börja om från början. Utvecklingen är alltså enorm. Fast grunduppgifterna och metoderna i brottsundersökningen fortfarande ganska långt är detsamma. Däremot har man fått rikligt med nya arbetsredskap till hjälp i undersökningar. Där man förr skulle få fram sanningen i förhör och genom att bygga kontakt med den som förhördes, så har man nu datorer, videoförhör, analysprogram, möjlighet till telefonavlyssning, olika nya tekniska brottsundersökningsmetoder som DNA, tredimensionella mätsystem av brottsplatser, droner och så vidare. De kortare anhållningstiderna och systemen med försvarsadvokater som närvarar under förhören med den misstänkte har ställt till nya krav på bevisföringen. Speciellt som det sällan går att få ett klart svar av den misstänkte, utan svaret på varje fråga oftast blir: jag kommenterar inte. Polisens resursproblem är enormt. Unga poliser är inte intresserade av att arbeta som brottsundersökare som förr, utan de vill hellre vara i ordningspolisens patruller ute på fältet. När jag arbetade på Västra Nylands tekniska brottsundersökningscentral på 80-talet var vi som bäst 10 stycken i enheten. Nu är de endast 6, fast arbetsuppgifterna har mångdubblats. Mängderna av ärenden som varje brottsundersökare har på sitt arbetsbord i lokalpolisen är gigantiskt. Och arbetsbördan stör och stressar den säkert även på fritiden. Det kan leda till att man förr eller senare blir utbränd, i synnerhet om man har väntat på en pensionsålder som ligger närmare 70 än 60. Polisernas arbetsuppgifter har med åren som gått mångdubblats. Det har blivit mer internationella och svårare. Men antalet poliser och polisens resurser har inte ökat i samma grad, utan närmast minskat oroväckande mycket. I många år har politikerna som suttit i olika regeringar sagt att det har eller kommer att öka på polisernas resurser och antal. Men vad syns det? År 2010 fanns det 7900 poliser i Finland. År 2023 var antalet endast 7500. Vi hade minsta antalet poliser per capita i hela Europa. Fast man med politiska beslut verkligen skulle öka på antalet poliser, så kvarstår problemet med att polisyrkeshögskolan kan ta emot max 400 elever per år till den 3-åriga grundutbildningen. De senaste åren har man haft stora svårigheter med att utexaminera 400 nya poliser per år. Närmare 5000 söker till polisutbildningen varje år, men en stor del av dem som kallas till inträdesproven klarar inte av de fysiska eller lämplighetstesterna, och därför blir det årligen många stolar tomma från maxantalet. Samtidigt går flera hundra poliser i pension varje år eller går över till civila arbetsuppgifter, i synnerhet nu när polisutbildningen har blivit en lägre eller högre högskoleutbildning. Brottsligheten har blivit mer internationell och det har kommit med helt ny kriminalitet som sker via internet. Dessutom har gatugängen kommit med i bilden med knarkförsäljning och våldsbrott, och även i fängelserna försöker de rubba på de äldre kriminellas ledarroller. De brottslingar som har utländsk bakgrund och erfarenheter av sina egna hemländers polismyndigheter har vanligtvis ingen respekt alls för poliser eller andra rättsmyndigheter. Det gäller också ungdomsbrottslingarna som inte har respekt för någon, varken sina föräldrar, lärare, poliser eller andra myndigheter. Det kanske känns som att det finns mer våldsbrottslighet nu än tidigare. Media rapporterar i realtid om våldsbrotten, till och med medan det pågår eller efter att det just har hänt, sen när det undersöks och har klarats upp, när åklagaren gjort sitt beslut om åtal och sen igen när domstolsbehandlingen börjar och när domen ges i de olika domstolsprocesserna. Av allt det här kan man hastigt få en uppfattning om att dråpen och morden har ökat rejält i Finland. Det stämmer ändå inte. De senaste 10 åren har det halverats i antal jämfört med tidigare. Förr hade vi mellan 140 och 160 dråp och mordfall per år i Finland, medan det nu en längre tid har varit mellan 60 och 80 fall per år. I Finland är utredningsprocenten för mord och dråp väldigt hög och ligger över 90%. Bara 6% av fallen tar över en månad innan man får klarhet i vem gärningsmannen har varit. Det som däremot har ökat de senaste åren oroväckande kraftigt i Finland är rån och våldsbrott som utförs av barn och tonåringar och den så kallade gatugängkriminaliteten med knarkförsäljning och våldsbrott utförda av gängmedlemmarna. Det är något som man måste få ändring på så fort som möjligt. Den lilla 3-åringens önskan om att bli polis som fullvuxen gick i uppfyllelse. Bakom mig har jag nu en 43 år lång omväxlande och händelserik poliskarriär som varken den lilla pojken då eller någon annan senare kunde fantisera eller drömma om. Många bland dem journalister har efter att jag blev pensionär frågat hur det kommer sig att jag under min karriär ofta var med när något speciellt eller stort hände. Bland annat mordfall som fick mycket publicitet. Jag minns förstås speciellt bra Estonia-haveriet och tsunamikatastrofen som jag redan berättade om. Jag minns också bra bombanfallen i polishuset i Böle i centralkriminalpolisens nya huvudkvarter i Myrman i köpcentrum. Speciella var också skoskjutningarna i Jokela och Kauhajoki och bussolyckorna i Kauhajoki och Malaga. Internationellt är det kanske undersökning av folkmordet i Rwanda 1994 och nedskjutning av det malaysiska passagerarplanet MH17 i Ukraina år 2014 som lämnat starkast intryck. Det fanns också flera mindre fall som var viktiga. Jag har alltid försökt att för varje jobb och fall ta med mig någon lärdom och viktig insikt. Om man har fått en ledaruppgift av någon orsak och sökt den bra, så ligger det säkert nära till hans att man får även följande uppgift som kommer emot. En annan orsak kan vara så enkel som att det alltid gick att få tag på mig. Och jag var alltid färdig att ta emot nya uppdrag oberoende av tid och plats. Nu som pensionär har jag hunnit skriva 2 böcker på ett år tillsammans med min närmaste kollega i mordgruppen, kriminalöverkommissarie Tero Haapala, efter att han också blev pensionär. Böckerna handlar om våra poliskarriärer och fallen som vi har varit med om att undersöka. Medan jag ännu jobbade levde jag nästan som mina förfäder på min fars sida. De bodde i kärgården och var fiskare i många generationer från 1700-talet framåt. De levde i hårda förhållanden och var fiskare dygnet runt utan någon fritid. Mitt ledarsätt har genom åren ganska långt varit likadant ända tills jag blev pensionär. Polisyrket var aldrig bara ett arbete, det var en livsstil som jag trivdes med och gillade väldigt mycket. Jag ville vara med i undersökningen från början när ett brott eller en olycka skedde. Jag vet inte själv hur många kvällar, nätter, veckoslut, helger och till och med årsledighetens lugn har brutits av att telefonen har ringt och familjen fick finna sig i att jag mitt i allt har åkt i jobbet utan att ens kunna säga när jag återvände. Jag är Göran Josse Wengvist och jag har varit din sommarpratare idag. Under många år var jag mera borta än hemma. Det ställde förstås stora krav på min familj, men det gick alltid med på det och stötte mig i det som jag gjorde. Till min stora förvåning blev både min äldre dotter och son poliser. Och också deras livskumpaner är poliser. Kanske man kan tolka det som att trots att jag var mycket borta hemifrån när barnen var små, så hade jag inte fått en dålig bild av polisyrket, utan tvärtom. Jag minns också bra att var jag än var i hemlandet eller utomlands, borta hemifrån, så höll vi inom familjen varje dag på telefonkontakt med varandra och berättade hur dagen hade gått för oss.
Dagens sommarpratare var Göran Wennqvist, redaktör Jeanette Björkqvist, producent Jessica Jensen. Sommarpraten görs av Parad Media för Svenska Yle.